Hej! Snart kommer ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Blontén. Min gäst idag heter Affe Ärlig och det blir ett samtal där vi går ner lite längs memory lane, i alla fall för min del. Det är väldigt trevligt och kanske ett litet annorlunda avsnitt av Snutsnack, men jag hoppas att ni gillar det ändå. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook där jag uppdaterar saker och lägger ut de olika avsnitten och där vi kan diskutera dem också. Ja, alla barnen är någonstans. Var försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning.
13.10, 1070 kom. 13.10, Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut.
Välkommen som gäst i Snutsnack, Affe Ärlig.
Tack ska du ha, Hasse. Det var jättekul att du kunde komma till mig i Sumpan och snacka Snutsnack.
Ja, precis.
I sammanhanget, det där med snut.
Nej, du gillar inte det. Är det
nej, polissnack.
Det är så.
Ja, snut, det är lite belastat. Jag, alltså som stockholmare, jag vet att det är snut.
Ja.
Men lite så där.
Är det så? Ja. Jag kan säga att det där suddas nog ut. Jag kan nog komma ihåg att pappa som jobbar som polis tyckte att snut skulle man inte säga.
Nej,
och sådär,
nu, ser du.
Men jag tycker att det har ju kommit andra ord nu. Aina och lite andra slangord för polisen.
Den kan jag ta, men ja, aina kan jag ta, det har jag sett. Men snut, nej, det är lite bland. Men ja. det är en åldersfråga.
Kan vara en åldersfråga.
Snart 80 bast, hur det gick till.
Ja, hur fan, det ska vi kanske reda ut här under den här timmen.
Ja, kan du göra.
Men varifrån, du är stockholmare från början.
Ja.
Var är du uppvuxen då?
I Sumpan här.
Ja, du är här uppvuxen i Sumpan.
Ja.
Ja, hur var det att växa upp här?
Född i Sankt Görans församling. Jag tycker fortfarande mycket om Sumpan. Sumpan jag växte upp i, det finns ju inte idag.
Nej.
Det här är alltså en stolt arbetarförort. Idag är det ingen arbetarförort.
Nej.
Det är en rätt glassig stug på det här. Det här huset jag bor i, den här lägenheten är värd 5 mille. Hur nu det gick till?
Men det var hyresrätt när ni flyttade in.
Ja. Så det är ett bra, det är en bra affär. Nere vid Bellstone här, som var ett ställe man gärna undvek. Aha. Här står ju värsta jävla kåkarna här nere som kostar säkert 20 miljoner att bo i.
Aha.
Alltså hela Sumpan har ju förvandlat. Men det är ju klart, det är ju så det är. Det är en framgång, framsteg.
Ja, det är ett framsteg. Men hur var uppväxten här? Var ni busiga på det tiden?
Vi var väl väldigt busiga var man väl inte. Det var mycket, mycket sportidrott. Vi rörde oss väldigt mycket.
Ja.
Man var väl medveten om att jag hade stolta arbetarföräldrar. Någonting som jag är väldigt glad över, att jag hade stolta arbetarföräldrar.
Var det viktigt då att man var en stolt arbetare?
Ja. Man ska gå sin egen väg.
Aha.
Och det har jag i princip gjort.
Men alltså, polisman är ju inte en arbetare.
Nej, det var en förvandling.
Aha.
Det var en förändring.
Vad så, gjorde morsan och farsan?
De jobbade på Sivers kabelverk, som de flesta människor i Sumpan gjorde.
Okej.
Okay. Som fabriksarbetare.
Aha.
Morsan var städerska där.
Ja.
Och fixa käk och såna grejer. Så det var väldigt proletärt det hela.
Ja, det var det. Hur var de som föräldrar?
Fantastiska.
Uh-huh.
Helt fantastiska.
Men när dök det upp tankar hos dig att du skulle kunna tänka att jobba som polis?
Som polis?
Uh-huh.
Inte förrän jag gjorde min militärtjänst som militärpolis. Eller fältpolis som det heter då.
Uh-huh.
Jag var ju på väg in i åt skuggsidan där.
Var det så?
Ja, det var det. Min bästa kompis. Och det är en av de sakerna som jag faktiskt kan skämmas för lite idag. Min bästa kompis, Bam Bam. Vi skildes ju åt. Vi gick helt skilda vägar.
Mm. Hur gamla var ni då?
Vi är väl typ 15-16 och sånt där, va?
Mm.
Då väljer jag mitt spår. Och Bam Bam, Janne, var det ett annat spår. Jag jobbar nere på centralstation. Det här är 1965. På centralstation hade vi arrester, ja, det kanske man har fortfarande.
Nej, nej, det de har är man borta, inte. Men det fanns,
tillfälliga,
det fanns ju på centralen faktiskt när jag jobbade också.
Och jag kom in på polisstation med mitt avbrott. Jag ska vara ledig. Så går man förbi då arresten. Och där sitter Bambam.
En, alltså en ungdomsvän då? Alltså.
Ja, min bästa kompis Bambam, Janne. Oh. Han sitter inne för fylla. Och jag tänker, hur fan ska jag göra? Mm. Dilemmat där. Och jag tog aldrig kontakt med honom. Nej. Jag skäms lite för det idag. Men jag visste inte hur jag skulle ta det där. Alltså, jag var ju själv ung polis.
Ja, det dök upp en situation som du var inte... Den förvånade dig?
Nej, den förvånade mig. Alltså, det var så jävla skilda roller. Jag var polisen och han var... Och det, vi var ju kompisar, vi är polare. Mm. Och så sitter han då bakom lås och bom och jag är polisen som... Men jag grejer inte att gå fram till honom. Mm.
Men du kommer ihåg den idag?
Jag kommer ihåg den idag. Och jag, någonstans skäms jag lite för det. Jag vet inte fan.
Ja, men precis. Kunna gå fram, du kanske kunde ha gått fram och bara sagt hej eller vad som helst då? Eller?
Det var ju inte Affe, det var jag plötsligt polisen.
Mm, jag fattar.
Det var ju inte min... Nej, var konstigt.
Hur var låg polisskolan på den här tiden då?
Vi låg på Kungsholm, det var lite blandat. Vi låg på Kungsholm, SMHs lokaler. Mm-hmm. Och sen turnerade vi lite. Vi var på Essingen. Essingens folkskola, fan det hette på den tiden. Där höll vi till, så det var lite så här. En ettårig utbildning med rätt mycket praktik.
Vad var det för gäng som slöt upp den där dagen, första dagen? Kommer du ihåg det här?
Jag kommer ihåg det. De flesta hade ett militärt förflutet.
Ja, det
hade ju på ett sätt jag också. Ja. Även om det var min värnplikt.
Just det.
Ja, för att jag gjorde den som militärpolis.
Men för även jag gjorde ju lumpen som militärpolis.
Och blev gjorde du det?
Ja, på K1 i Stockholm.
Jag gjorde på K3 i Skövde.
Ja, jag var på K1. Då kom de ju att rekrytera, men jag har tänkt, vad fasen, det finns väl egentligen ingen... naturlig koppling mellan militärer och en duktig polis.
Nej, inte alls. Ja, vi har uniform på oss.
Eller hur? Uniform och någon pekar med hela handen ibland.
Ja, mindre och mindre i åren. Gudskelov. Ja, nej, det har du rätt i. Ja. Men
det var mycket för det var mycket som kom från ur militären då, som var där.
Ja.
Bara killar.
Ja. Det var väl nästan de första tjejerna som jag hade i min grupp. Fyra tror de var.
Okej.
Okay. Och vi tog väldigt väl hand om dem. Så att vi skulle ha haft något mot dem, det hade vi definitivt inte via unga poliser. Uh-huh. Förmodligen kanske äldre poliser, det vet jag inte. Men jag upplevde aldrig det.
Uh-huh.
Fast jag var på den där polisstationen då, som var ballast av alla. Det var ju Klara polisstation.
Ja, var det så på den tiden? Alltså? Ja, det var downtown Stockholm, så var det Klara.
Ja, det var det.
Som för er lyssnare då, sedermera blev Norrmalmspolisen.
Ja, ja, exakt.
Men kom du till Klara direkt efter färdig utbildning? Ja. Var det dit du ville också?
Ja.
Varför ville man dit då till Klara?
Ja, det var där det hände. Action-grejen. För den hade jag med mig lite som militärpolis. Jag körde motorcykel och sånt. Så att jag ville nog ha farten. Och sen, men jag stod... Stockholm för mig, det är Stockholm City.
Ja.
Med all respekt för Hagsätra och Bollmora och rent av det du bor ute i Nacka.
Ja, jag har faktiskt flyttat där.
Alltså, ja, skitsamma. Men, City var City.
Ja, hur var det där inne då? Alltså på Klara på den tiden. Hur blev du behandlad som ung polis av dina befäl? Och
ja, med viss... inte ringaktning, men ja, man fick nog fan där, alltså, den tuffa vägen. Det var inte lätt. Alltså.
Det var inte det?
Nej, det var det inte. Jag tänkte på det efteråt så här. Jag fattar egentligen inte. Och jag fattar inte arbetstiderna. Vi jobbar alltså 23, 18, 15, 10, 7. Ja, det var starttiderna.
Okay.
En fridag. Mm. Sen fortsatte det. 23, 18, 15, 10, 7. Hade nog säkert min pappa också.
Ja.
Alltså, vi var ju för fan aldrig lediga. Ja, den där dagen, och då måste du ta igen det du hade tappat under där 23, 18, 15, 10, 7. Åtta timmars pass.
Ja. Hur var det att jobba så där då?
Ja, det var tufft. Men det fanns en väldigt fin sammanhållning. Det är det man alltid sa, så här, ja, men det är sammanhållningen. Och det var ju en fruktansvärd sammanhållning. Men vi, samma människor kom och vi sov ihop, vi käkade, man gjorde allting ihop. Man var i situationer.
Men vi kollar vilket år det här är nu då, när du är klar. När är du klar som
63 börjar jag.
63?
Ja, till julen.
Och då gled man väl inte in i en skön radiobil, en Volvo med all utrustning? Vad fick du för arbetsuppgifter som ny polis då? 63?
Ut och patrullera på gatan. Hjälpmedel, det var efter, började man, gjorde man natttjänst, då hade man ett vapen, pistolen, på sig. I övrigt ingenting. Man hade tillgång till de här brandskåp heter de. Ja. Men vi hade ju ingen radioförbindelse. Vi hade ju inga radioapparater. det låter ju liksom...
Vad gjorde ni? Alltså, om
Vi gick. Man gick och patrullerade.
Men om du fick ett jobb då? Eller du hittade dina jobb själv då så att säga? För du kunde ju inte få anrop.
Nej, jag löste arbetsuppgiften. Oftast blev det ju kallad. Alltså folk, allmänheten var ju...
Kom springande då?
Ja visst. Kom, hjälp mig. Ja visst, det var ju mitt jobb. Och då,
gick ni två och två eller?
Nej.
Själva?
Ibland gick vi, men oftast gick vi ensamma.
Hur var det då som ung polis? Gå själv och vara liksom ordningsman i stan där och inne mitt. Hur kändes det? Hade du den tryggheten också? Att...
Ja, jag tror jag hade det. Ja. Det hade jag nog från mina fantastiska föräldrar. Jo, annars hade ju aldrig gått. Det hade ju inte gått. Jag hade säkert en jävla tilltro till mig själv på något vis. Uh-huh. Jag var i ganska bra form också eftersom jag just hade gjort militärtjänsten. Och det var fan ingen lek. Uh-huh. Det var det faktiskt inte.
För jag menar, du kommer där så man möter äldre kanske i krogköer och folk som är berusade. Och då gäller det att...
Ja. Jag vet inte. Det, oftast gick det ju ganska bra. Det är klart att, det är klart att man jävla massa trubbel. Men man redde upp det. Mm. Och sen hade du ju möjligheten att... Ofta, alltså våra bästa polare, det var ju taxichaufförerna. Aha. För de hade radio i sina bilar. Just. Och då fanns ett sånt samarbete. Såg de poliser i ett underläge så ropade de upp sin radio direkt.
Okej.
Okay. Och så ropade taxiradion till polisradion att nu är en kollega som ligger och har trubbel här i Norra Bantorget. Så kom radiobilen.
Alltså, okay,
så att när man låg då och brottades och slogs där, det gjorde vi inte varje dag. Men du var ju ofta i sådana lägen där man grejat inte. Jag menar, var någon som var starkare än dig, det var ju utgången given. Och då låg man ju då, oftast då hade man ju fått ner vederbörande på marken och kunde ligga och hålla honom. Och då låg man ju lyssna när radiobilen kom och så hörde man den tugga sig fram. Än idag kan jag höra det, jag kan höra det. Och man liksom, kom igen, fan, orkar inte längre, men så var det.
Men det gällde att kalla på uppmärksamhet då, som polis för att sen kalla på en taxi som skulle...
Ja, som i sin tur skulle ropa upp polisradio.
Men jag tänker på någon som då är, det har man ju varit med om, någon som är oerhört våldsam och man kanske, vi ser att man har den måste ju transporteras sen.
Ja.
Var det i taxibilar då också eller?
Ja, oftast taxibilar.
Sen fick man...
Ja, skriva taxikvitto.
Ja, det var så.
Ja, det fanns ett kvitto som man skrev ut. Så fick taxin betalt den vägen.
Hade du aldrig Sabel?
Jo, jag hade Sabel.
Jaha, här har vi alltså.
Ja, här har vi Sabel.
Den här ska vi ta och fotografera sen.
Den här heter Porta P. Den här snoddgrejen här.
Aha, okej. Okay,
och den ska du då hålla egentligen som... Förstår du, man ska linda in den där mot att man inte tappar
något. Ja, just det, precis, ja.
Och,
men drog du din sabel?
Ja, det har jag gjort. Jag har använt den. Den här har använts mot människor.
Den har det?
Ja, det har den.
Kan du komma ihåg något sammanhang när du drog sabeln?
Ja. Nisse Skåning var en riktig rövare.
Var det en känd buse då?
Ja, eller? Känd buse och farlig. Jaha. Han tyckte också om att få stryk. Alltså rent sexuellt sannolikt.
Jaha, okej.
Okay, ja. Ja, så det var ju, det är ju en jävla kombination, va? Buse som tycker om att få stryk och har sexuell nöje av det, det är ju, men så ser livet ut. Ja, livet är väldigt undligt, kommer man snart underfund med.
Ja, så är det. Ja. Så är det,
det är både det ena och det andra. Och då hade man den här. Så den här har...
Men vad hände med syskonen då? Ja, han fick stryk med den där helt enkelt.
Ja visst, man får ett slag av den här då.
Nej, det är inte roligt.
På armen så slås du inte med den armen längre.
För den här är ju då... Den är ju inte vass,
nej,
så att säga.
Utan
den är mer...
Det är bara tyngden.
Tyngden, ja.
Tyngden, ja. Som en batong.
Just det, precis. Ja.
Fast på ett annat sätt. Samtidigt va, så är det ju ett livsfarligt vapen. Om jag gör ett utfall så...
Rakt fram, ja,
ja,
med sabeln.
Då kan ju döda en människa.
Det kan du göra.
Och det är ju... Det är ett sånt vapen. Det är ju ett militärt vapen från början.
Ja. Oh. Men man måste väl kanske medge att man har kommit en bit på väg vad gäller beväpning och poliser idag.
Ja, jag hade ju inget annat val än det här. Alltså det,
nej.
Sen kan fråga man sig då, var vi mycket tuffare än dagens poliser? Ja, eller var vi dummare i huvudet?
Mm.
Förmodligen lite dummare i huvudet.
Är det något du kan, har du något belägg för det här?
Nej, jag har ingen belägg för det. Men
det jag tänker rent spontant när du säger så, det är väl kanske det om vi tittar på, du säger det när ni stod där, jag hade blivit antagna till polisskolan, så var det många som kom direkt från militären och så. Idag kan vi ju faktiskt se människor som har haft nästan ett yrkesliv och varit och rest jorden runt, varit och träffat människor.
En som har varit präst.
En som har varit präst, ja. Träffat människor, många människor från andra kulturer, religioner. Mm. Alltså man kanske har en större allmänbildning idag när man kommer in i polislivet än vad man hade på din och min pappas tid.
Ja, det är helt andra människor.
Mm. Jag kommer ihåg...
Och det vore ju fan annars egentligen. Jag menar, det måste ha gått framåt.
Ja, det är sant.
Men samtidigt va, så kan jag kanske sakna den sortens poliser som vi var. Mm. Som du faktiskt kunde skicka ut i regn och rusk och klara sig själva där ute.
Mm.
Vi hade inget annat val. Mm. Det kan man säkert göra med dagens poliser också. Det kan man säkert göra.
Men var dåtidens poliser också hårdare?
Jag kan tänka mig att vi kom från andra bakgrunder.
Mm. Fick man mer spö av polisen på 60-talet än vad man får idag? Tjuvnyp och sådär?
Ja, förmodligen.
Mm. Men var det någonting man pratade om? Hade ni etik? Och, alltså,
nej.
Pratade man om övervåld eller hur man skulle...
Nej, det förstod man ju själv när det var uppenbart övervåld.
Mm.
Jag fick i alla fall 45 år som polis. Och uppenbart övervåldssituation, det fick jag aldrig uppleva.
Mm.
Varken som polisbefäl eller som... Däremot var ju situationer där man alltså var... faktiskt tvungen att ta i jävligt mycket.
Mm.
Det var ju en fråga om liv eller död.
Mm.
Några gånger har varit i den situationen.
Är det någon sån situation du kommer ihåg nu?
Nah. Ja, det var väl en situation som jag brukar berätta för barn.
Ja.
Det är alltså en biljakt. En våldsam biljakt.
Mm.
Det gick faktiskt väldigt fort. Jag är ju gammal fortåkarkill också, så privat. Mm. Eftersom bilkörning har varit min grej. BMW-klubben och alltihop, barnracing. Det gick väldigt fort. Den bilen kraschar. Och det gör inte vi, men det blir stopp där. Och jag hamnar ensam. Min kollega, det är två i bilen, de sticker. Jag hamnar ensam i någon konstig återvändshistoria där. Det här är någonstans ute i Farstahållet. Jag åker alltså radiobil nu.
Mm.
Och där kommer alltså en människa emot mig med en stor skiftnyckel. En jätteskiftnyckel som rörmokarna har.
Oh, ja, just det.
Och den här killen är alltså... Jag ser att han är ute efter mig. Och vad fan ska jag göra? Det här är mitt i natten nu, för det är det alltid. Alltid mitt i natten. Och jag gör som jag är instruerad. Dra upp vapnet i mantelrörelse. Siktar och säger åt honom att släpp den där jävla skiftnyckeln. Det gör inte han, utan han går mot mig va, och börjar höja den här. Och då har jag börjat krama mitt... Alltså jag har stått i den situationen så jag börjar krama av ett skott. Då kommer en polishund flygande ifrån himlen och slår ner honom, den här busen som är på väg mot mig. Och så är allting över. Och alltså, hur det där gick till. Och än idag, hur kunde hunden veta vem man skulle hoppa på? Skulle han ta mig eller ska han ta busen här?
Måste hundföraren måste ha gett någon...
Hundföraren hade gett honom fria tyglar för att göra någonting. Men hundföraren kunde inte styra honom för han hade släppt hunden.
Okay.
Och hundar är lika... Och jag frågar hundföraren sen, hade han kunnat ta fel? Ja, så det kan han kunna ha gjort. Han kan ta fel. Så han har tagit ner mig istället. För
ja, det hade ju varit värre.
Ja, det hade varit värre. Det hade gått till helvete alltihop.
Så det var så nära att du sköt den här?
Ja, så nära var det. Så att jag hade börjat... Alltså, man tar tryckpunkten. Var det.
Just det, precis.
Ja, var det från verket nu. Tryckpunkten heter det. Ja. Bara krama. Och då kommer den hunden. Jag kan se den idag. Bam! Alltså, det här tycker barn om. Så åh, den kom flygande hunden. Den kommer att slå ner. Alltså, och jag vinner. Vi vinner. Står det? Det var fint.
En bra story.
Ja, det är en bra story.
Aj, aj, aj. Det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Jag vet ju att när jag började på Norrmalmspolisen så fanns det ju lite... Det fanns ju någon form av, vad ska man säga, competition mellan Östermalm ja. Och Norrmalm. Ja. När jag jobbade på Norrmalm, de hade ju till exempel ingen arrest på Tulegatan där, då Östermalmspolisen.
Fick
ju komma till Norrmalm då. Ja. Men hur var det på... Det måste, på er tid när det var klara då, ja. hur såg ni på fanns det någon rivalitet ja, mellan polisstationerna?
Men vi låtsades de som att de fanns.
Det låtsades inte så?
Nej, att de fanns, det var ju svaga poliser tyckte vi, alltså Östermalmsstyrkan.
Svaga människor?
Ja, vi var jobbare. Vi jobbade som poliser och Östermalmskillarna där de liksom glassade runt och bevaka och finare uppdrag.
Alltså var det så också?
Ja, visst var det så. Det var ju lite så.
Ja, det var så alltså.
Och så var ju gränserna var ju väldigt noggrant uppdelade. Östermalmspolisen gick där och där och där. Och Klara var ju där och där. Det var ingenting som överlappade varandra. Utan man tog bara sina jobb i sitt område.
Du skulle alla gått över och hjälpt någon på Östermalm eller?
Ja, jo, det skulle jag väl i och för sig ha gjort. Men de skulle väl inte gå in och hjälpa oss på vårt område. Kolla, jag är kvar i samma gamla mod.
Jag kommer ihåg att när jag jobbade på Norrmalm så var ju gränsen var ju alltså Birjals. Sveavägen
ja, ja.
Var det.
Ja.
Alltså på Östermalmssidan av Sveavägen var ju Östermalm då. Och sen hade vi Norrmalm då, det var ju Vasastan, Norrmalm.
Ja.
Kungsholmen också var ju på den tiden, det var ju Norrmalmspolisen. Men vad tyckte ni om att de började ju styra om där till skulle ju då flyttas? För var låg Klara polisstation på den tiden?
På Regeringsgatan.
Mm.
Ja. Och då skulle den flytta. Ja, nej, vi trivdes ju bra där uppe på Regeringsgatan. Det var ett fint gammalt hus dessutom.
Ja.
Det var Klara folkskola som låg där. Så det finns kvar än idag. Vad de gör där vet jag inte, men ibland har jag gått förbi och tänkt vad allt som hände där.
Ja. Nej, men så var det. Sen så kom ju du ner på Norrmalm. Vad gjorde du? Vilka var de första åren du körde på Norrmalm då? Och vad gjorde du då? Körde du radobil då bara?
Nej, då var jag vakthavande.
Ja, du var vakthavande då?
Ja, en sväng.
Ja.
För jag hade varit på säkerhetskonferensen.
Ja.
Som låg i... Alltså i... Stadsteatern idag.
Ja, där.
Där, hela den.
Ja.
Där var något som heter säkerhetskonferensen. Därifrån kom jag.
Det är precis vid plattan där, alltså, uppe vid Malmskärsgatan. Ja. Ja.
Och där var vi var ju sån här security-folk på den här. Det var, den här konferensen var FN-stug på det här.
Mm.
Så det var internationellt område här. Ja, det var lite häftigt. Det var så. Och där satt jag och... För då tjänstgjorde jag egentligen i Skärholmen ett tag.
Jaha.
Ja, jag var faktiskt kvarterspolis.
Okej. Okay.
Och det var rätt häftigt och det påminner ju väldigt mycket om det som jag sen gjorde.
Mm.
att vara lokalt. Jag förstod att om man slog ihop ett gäng kvarterspoliser lite då, vilken jävla power skulle få med tanke på deras kännedom om områdena. Mm. Och så då tillsammans. Mm. Det var den idén som jag sen kunde driva vidare på olika sätt.
För det är ju så att vi känner varandra sen tidigare, du och jag, för vi har träffats när vi jobbade som poliser båda två. Och det var ju nämligen då, och vi hoppar ju lite tidsmässigt där då.
Vad gör du?
I din polisiära karriär lite kan man säga. Men då var jag färdig som polis 91. Mm. Och blev placerad på Norrmalmspolisen i D-turen. Förlåt, i E-turen med Björneberg hette han, vårt yttre befäl.
Ja.
Ganska tuff kille. Så.
Ja, vad var det med?
Men vi sitter efter ett pass och då dyker du upp och säger tjena, tjena grabbar, hur är läget? Jag lyser nu. Nu lyser vi fyra tjänster. Fyra tjänster var det. Ner till något som du kallar, det kallas för Citygruppen, men också kallades folk för Muttern sen.
Ja.
De ska bara fotpatrullera Plattan varje dag.
Mm.
Ingen har fortfarande sökt. Sa
nej.
Jag då.
Nej, det var ingen.
Och då var vi fyra killar som tittade på varandra i E-turen. Och så, vi söker.
Ja, det var tufft.
Och vad som hände då var att vårt yttre befäl, Björneberg, sa bara över min döda kropp att ni går ner till Affe på Muttern.
Mm. Jag vet.
Problemet var ju att det var bara fyra sökande.
Ja.
Och det var vi.
Ja.
För vad ville du göra här nere på Plattan? Du hade redan försökt innan med något som kallades för Hultstugan. Berätta om det.
Ja.
Vad var det för något?
Ja, det var ju början till det hela.
Mm.
Någon slags kvarterspolis på Plattan. Och vi skulle då ha en egen replipunkt, ett hus, någonting. Och då blev det en Hultstuga. Och den första Hultstugan, den fick alltså leva i en vecka, tror jag.
Aha.
Så tände man eld på den. Det var det enklaste sättet att få bort skiten på Plattan.
Som bocken i Gävle, ja.
Ja, ungefär som bocken i Gävle. Där hade vi ju tagit med i beräknat att det kan gå åt helsike, och det gjorde det, men att det skulle gå så snabbt. Men tog bara någon väg. Vi var ju ett hot givetvis.
Aha.
För det var ju det jag inte förstod. Varför var vi inte mera aktiva på Plattan där vi hade all den här jävla skiten? Det var ju så uppenbart. Då kan man ju barn, fråga barn. Jo, polisen ska vara där bovarna är. Just bovarna det. Var ju där nere. Man langar ju narkotika till varandra. Man slogs och jävla liv. Och poliser liksom bara fanns vid behov, kunde ringas dit. Men varför var vi inte där? Alltså det är så enkelt.
Mm.
Och än idag har man kommit på underfund med att man i Tensta, Rinkeby, Akalla ska ha en polisstation någonstans. Bra jobbat. Det tror fan att man ska ha en polisstation där brotten begås.
Ja, men det låter ju som en bra idé, tycker jag.
Ja, jag tycker det också. Ja.
Men och den andra Hultstugan då?
Ja, då byggde man en ny Hultstuga. Och det var ju också en grej. Den Hultstugan nummer två, den beställde jag i Stockholmspolisens namn. Och det där fick ju min polismästare lite reda på och ringde och frågade vad fan har bestämt det där. Men det har jag gjort, så. Ja, men du kan väl inte bestämma att det ska ligga, att vi ska köpa ett hus till nere på Plattan. Ja, men hur ska vi greja det här? Vi måste ju, förresten, den är redan på väg upp, så jag, för mig. Jag hade ju liksom jobbat med det där. Den är på väg hit, så att det är inga problem. Och han liksom, ja, fan. Han var ändå polismästare. Och det här är ju inte riktigt den. Idag är man väl förmodligen, hade man haft större förståelse, möjligen, jag vet inte, men han fick acceptera det, för huset var på väg. Och det byggdes upp och allting sattes igång igen. Och då tände man på den också.
Ja.
Och då hade ju alltså Stockholms kommun börjat förstå det här också.
Mm.
Och ihop med dem då så bestämdes det på att vi fick tillgång till T-centralen och bygga en speciell polisstation inne i T-centralen.
Mm.
Det var precis det jag ville.
Och för er som lyssnar nu, så den polisstationen kom sen att ligga precis när man kommer in från plattan in mot tunnelbanan direkt till vänster, det fanns en SL-information där, men precis i bredvid den där, där kom det att bli en liten polisstation.
Ja.
Och där drog vi igång.
Ja, en av, måste ha varit en av världens mest besökta polisstationer. Det var fart hela tiden från det vi öppnade till vi, till vi stängde.
Det var full fart.
Hela tiden. Det dog människor där inne, tror jag.
Ja, det kommer inte jag ha, men det kan, jo, men det kan ha varit efter min tid, absolut. Men det var ju
knivhuggna människor kom in och
jag hade allt.
Buset kom in för att skydda sig från andra.
Ja.
Går nog det?
Ja, absolut.
Ja. Alltså, de kom dit.
Och de kom in och tipsade. Jag kommer spontant ihåg en kille, en nordafrikansk kille som alltid kom in och tipsade om vilka som befann sig illegalt av de nordafrikaner som var på plattan. Och han var spot on. Vad som var oerhört lärorikt för mig och mina kollegor då som var helt nybakade unga poliser var ju att vi kom ner här, fick fullt förtroende för dig som chef.
Tack.
Du sa, ni är mina killar.
Ja.
Jag backar er.
Ja.
Det var ju invigning och grejer där. Det kom ju ner potentater och...
Ja, polismästaren.
Just det.
Ja.
Och sen så bladade vi bara. Vi hade ingen polisbil. Vi hade väl någon som vi kunde använda någon gång. Men vi bara fotpatrullerade. Ja. Lärde oss alla namn.
Förlåt, jag bryr mig, men jag måste få in den här passen. Där gjorde du, visade du prov på väldigt stort civilkurage.
Gjorde jag?
Du gjorde det. Du kommer inte ihåg det här, men jag kommer jävligt noga ihåg det. Polismästaren kom ner och hans följe då och hälsade på mig.
Just det.
Och invigde och hela det här, va. Men de hälsade inte på min personal, på er. Det där såg inte jag, men du reagerar och ringer upp till polismästaren och frågar varför han inte hälsade på er som var personal. Och polismästaren blir ju klart jävligt störd av det där och bjuder upp oss på morgonfika. Hade aldrig hänt. Vi kommer upp i polishuset och får sitta med honom.
Jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså.
Nej, men du var med. Vi var där och han bjöd på kaffe, morgonkaffe. Och liksom bad om ursäkt för han hade helt enkelt inte sett det för det var så mycket annat där som... Vilket väl var bullshit.
Antagligen.
Ja, det var det säkert.
Det var ju lite press och sånt där.
Men att du visade prov på det civilkuraget, det är länge sedan det här hände. Det är ju för fan, vad är det?
Ja, det är 30 år sedan.
Det var tufft. För du var ju så ung i tjänsten.
Ja, jag var ju...
Och du är liksom mot polismästaren. Yes.
Ja, men lite ordning och reda för
honom. Ja.
Men det var ju oerhört lärorikt. Alltså, det här
det
var
måste
ju,
det ha varit.
Det här är ju en skola som... Många poliser skulle behöva gå att få fotpatrullera sitt område, föra logg. Vi förde ju logg.
Ja.
Kom då loggboken?
Den finns kvar.
Den finns kvar.
Ja.
Varenda ingripande, varenda avlägsnad.
En av de loggböckerna har jag.
Ja, du har det. Det skulle vara väldigt roligt att läsa.
Säger jag rätt nu? Jo, men det finns någonstans.
Nej, det var oerhört lärorikt. Jag kan bara nämna ett exempel vad det här skapade. Jag och Anders Rosander som var med i första avsnittet av Snutsnack. Han och jag blir tipsade om en gentleman som
också
är...
Också mycket fin kille, jag inflikade Anders. Ja, mycket fin kille.
Mycket bra.
Mycket bra.
Kommer fram och tipsar oss om en landsman eller om det var en annan nordafrikan som inte fick vistas, som var illegalt i Sverige.
Mm.
Så vi går fram till den här killen, pratar, han har inget pass och så vidare och så vidare. Och sen när vi kommer ut från dörrarna så drar han.
Ja.
Ja. Så då blir det att lägga benen på ryggen där. Jag tappar mössa och batong.
Ja.
Men vi får honom sen i alla fall till slut. En längre bit bort så får vi honom. Och sen så kommer vi ner till plattan igen. Då står alltså en heroinist med både min batong och min mössa i hand. Så han säger, alltså, jag har sparat det här till dig.
Åh fan.
Vi träffade de här människorna dagligen och även om vi inte blev polare som tog en bärs efteråt så får man en form av, det är ju så här, när man träffar människor och pratar med dem så får man en form av relation.
Det är rätt. Alltså.
Och det fick vi.
Ja, det var därför du var så jävla rätt där nere.
Det var roligt.
Det var inte alla poliser som kom rätt med det där.
Nej, inte alla.
Jag hade en av de absolut värsta pundarna där nere som jag också... Jag var inte ute och exponerade mig på samma sätt, men jag var, alla visste att jag fanns. Mm. Och han tyckte jag egentligen jävligt bra mig. Och jag fick en stor komplimang av honom. Han gav sig 17 på att jag skulle låna en videofilm av honom. Aha. Det var någon sån där biljaktsgrej, va? Och jag gjorde ju det. Och jag tog faktiskt hem den och tittade. Och jag recenserade den då. Men just att jag gjorde det, att jag tog hans videofilm. Han tyckte den var så jävla bra. Mm. Det är också en sån där grej.
En liten grej som kan betyda mycket i en förtroendesituation. Ja.
Han dog kort därefter. Han var väldigt nedgången.
Nu kom jag på, förlåt. Nu kom jag på ett jävla roligt minne. Uh-huh. Det var nämligen så, som har med det när vi jobbade tillsammans. Och vi jobbade samma pass. Du var nere på Muttern. Och jag och Leffe Fransson som också jobbade där. Ja. Vi skulle dra och köpa en kebab.
Ja. Polismat.
Ja, polismat. Klassisk polismat. Så vi står korsningen Vasagatan, Kungsgatan. Där fanns det en, den finns kvar idag, en sån kebaberia där, va?
Ja.
Då går man ut med ett överfallslarm på Föreningssparbanken uppe på Klarabergsgatan.
Ja.
Liten bit. En rånare som är inne på banken. Ja. Vad som händer är att jag och Fransson, vi är bara några sekunder därifrån. Mm. Vi griper den här rånaren inne på banken, alltså på bar gärning.
Ja, det här, är fan.
Ja, det är inte många poliser som har gripit en bankrånare inne på.
Nej.
Vad som hände var att vi griper den här killen, vi packar ihop honom där. Du kommer lite efter där och piketen var där, men Muttern var där först av alla.
Ja.
Du gjorde intervju vid ABC-nytt och låter att vi är på plats där det händer. Och så glömmer jag aldrig, i ABC så avslutar man reportaget med hur du hölstrar din Sig Sauer.
Yeah.
Bara så.
Ja.
Och vi tyckte det var så jävla roligt, för det var ju jag och Leffe som hade gripit honom.
Ja.
Men det är bra, chefen fick ta, du var sheriffen där, du var stor sheriffen. Men vad jag vill säga var, det var en fantastiskt rolig tid där nere alltså.
Mm.
Och jag tror också att det var därför jag fick till exempel tjänst på Gatlandsgruppen, för jag hade sån kännedom om de personerna som sprang runt där nere.
Folk i mig överordnad ställning hade ju också kontakt med mig, som du förstår, och fiskade efter lämpliga talanger.
Ja, just.
Och du var ju en sån kille.
Nu blir det lite här memory lane här, men det är inte fel. Det är kul, och det är ju så när man träffar någon som man har jobbat med också, att det är klart det kommer upp minnesbilder.
Ja, just.
Men sen så...
Framförallt för mig som jag har varit ifrån yrket i 12-13 år, vad fan det är nu.
Vad skulle nu, du har ett helt yrkesliv bakom dig som polis. Är det ett yrke du skulle rekommendera till människor idag?
Ja, det är det faktiskt.
Varför?
Du kan påverka människors liv, mer eller mindre.
Mm.
Du kan komma in i, och ska komma in i avgörande skeden i människors liv. Både på gott och ont. Det är många olika anledningar vi är hos människor.
Mm.
Vi har varit med och föda barn, och vi har varit med om att hålla, som jag personligen har varit, 4 människor ligger och dör framför mig.
Vad var det för, vilken situation?
En trafikolycka.
Ja.
Alla 4 dör. Och alla, jag håller det så här växelvis.
Samtalar du med dem då, eller?
Ja.
Dog de på platsen, eller?
Ja.
Men levde när du kom fram?
Ja.
Hur hanterade du såna här saker då, på den tiden?
Ja, jag vet inte. Det rann av, ja, det gjorde det väl.
Men fanns det olika tids... krävdes det olika mycket tid för olika incidenter?
Ja, visst. Mycket, alltså, det är inte så att jag ligger och ältar såna här saker om nätterna, men mycket av sånt här kom ju...
Kan du få upp små minnesbilder ibland av saker som har hänt?
Ja, det kan få. Sånt som har varit obehagligt, den där hissen, sa jag det. Alltså.
Ja, berätta.
Jo, man skulle byta en hiss i UD:s lokaler på Gustavs torg.
Mm.
Vilsen på adressen där. Gustavs torg. Mm. Och då står alltså en jobbare uppe på den här hissen. Hissen är högst upp. Och så jobbar han på taket där.
Uh-huh.
Och så är det då säkerhetsanordningar då som ska fungera. Det fungerar inte de här säkerhetsanordningarna. Mm. Så han åker med hissen ner.
I full fart?
I full fart. Givetvis. Den är, faller fritt rakt ner. Och han slår givetvis ihjäl sig där. Och vi är först på, första patrull på plats där. Och vi ska ju alltså underrätta anhöriga. Och dessutom skulle vi ha med hans tillhörigheter då. Och jag har en varm matlåda som han skulle äta klockan 11. Mm. Den har jag med mig. Och vi kommer hem till den här familjen var den nu bodde. Jag kommer inte vara här länge sedan det hände. Och vi ringer på och vi möts av en liten flicka eller en liten pojke vad det nu var. Som, åh vad kul, poliser, vi hade uniform. Bara där var ju väldigt oprov, men det sköttes lite klantigt sånt där också. Det ska ju vara civila människor som gör. Men så var det inte det här fallet.
Nej.
Och han blir glad och vi ska då tala om för barnet, men hans mamma, att pappa hade omkommit och här får du hans matlåda. Det där är en sån där grej som, fan.
Men,
ja, det var inte roligt. Det är en sån här sak jag minns. Och det var så onödigt. Men den där säkerhetsspärren, så får inte hända såna grejer.
Nej.
Någon hade brustit. Sen hur det där gick, sånt följde man ju inte upp.
Nej.
Vem blev åtalad för det där och vad hände?
Men det är ju sånt som sker dagligen, att poliser berättar, kommer hem till familjer och får berätta såna här saker.
Ja.
Hade ni haft någon utbildning i det här, att framföra dödsbud?
Nej, inte på det sättet.
Nej.
Utan det förväntades att du hade de där erfarenheterna när du gick polisskolan.
Mm. Hur ska man kunna ha det?
Ja, någon slags urval.
Mm.
Ja, det är en bra fråga. Nej, men vi var ju bedömda någonstans. Annars hade vi inte grejer. Men det hade man ju inte
klarat. Blev vi uttagen?
Nej, det har man inte blivit.
Hur tror du att de här 45 åren som polis har påverkat dig som människa, som person? Tror du att det har förändrat dig?
Ja,
om du hade jobbat som farsa nere på Sivet? Så.
Ja, jo, det är klart att det har gjort. Det har gått väldigt fort. Mm. Livet har gått fruktansvärt fort, vilket då vill också visa att jag har trivts. Jag har gjort erfarenheter som helt unik och en väldigt fin kamratskap. Det måste jag säga.
Mm.
Vilket det här, Hasse, är ett bevis på. Just det vi gör just nu. Du sitter här så många år. Alltså vi någon slags connection. Mm. Och jag ser dig faktiskt. Jag vet att du är komiker och du är en jävla rolig kille. Men för mig är du polis.
Ja.
Du är en kollega. Du är en kollega, punkt slut. Sen får du vara vad fan du vill. Komiker och allt vad du är.
Det är intressant för att
ibland
känner jag mig som det är.
Ja, jag tror alltså,
det
finns någonstans där.
Det är som att ränderna liksom inte går ur riktigt.
Det gör ju inte det. Det har inte gjort.
Nej.
Du skulle säkert kunna göra ett väldigt korrekt ingripande. Snabbt, elegant. När som helst.
Kanske. Ja, men det mycket sitter nog i. Och, sen,
det och fysiskt ser du ju inte dum ut.
Det funkar va?
Ja.
Det är nog någon 35-åring jag skulle kunna spöja i bänkpress, tror jag.
Ja.
Men, det som var intressant just när man pratade om styrka. Jag var ju aldrig någon machokille och låg och körde bänkpress speciellt mycket. Men det jag insåg, och framförallt nere hos oss också, det var ju alltså den verbala förmågan är av oerhörd vikt.
Jävla power.
Det är en otrolig
där
power.
Där hade du den. För hade du använt den andra typen av power, det funkade ju inte. Nej, det var några som provade det.
Funkar inte alls.
Det gick ju inte, va?
Nej.
Det orkar du inte.
Nej, det går inte. Så där var man rädd från polis. Hans Hylander var ju chefen
vår
på Norrman.
Ja.
Och han var ju noga med att vi inte skulle få ha baseballkepsar.
Det var belastat.
Den här gamla baseballligan, och det var ju knappast i kepsarna problemet satt.
Nej.
Men vi skötte oss ju på så sätt.
Det var hela tiden, men alltså, det kommer aldrig bli så. Vi kommer inte lägga an. Vi hade ju föregångare som då var baseballligan som då tydligen inte jobbade särskilt bra. Jag vet inte hur mycket sanning var. Jag vet om det var någon av dem som var dömda för någonting.
Jag vet inte, men det här tycker jag vi ska utreda i kommande avsnitt. Om det är någon som lyssnar som tillhörde den så kallade baseballligan, så ger gärna till känna, för det vore intressant då. För på den tiden så såg man också skyltar så här: hjälp Norrmalmspolisen, misshandla dig själv, och så var det en bild på en misshandlad person.
Ja.
Kommer du ihåg den?
Ja, jag är kär då.
För min bild var ju inte heller att vi misshandlade folk.
Nej.
Men visst var det ju omsättning av arbete, var det såklart.
Ja.
Det var ändå Sveriges största stad och krogtätt.
Och där vi var ju våldsutsatta hela tiden. Det var vi ju faktiskt.
Det var vi.
Det varje dag, men ja, det kanske vi var varje dag. Och det tror fan att i sådana lägen så får du ett annat uppträdande än den som aldrig... Du blir ju professionell.
Mm.
I hela ditt sätt att vara.
Du har aldrig känt att du har varit på väg att bli cynisk som, alltså på grund av yrket? Att, för man märker ju, du är ju hela tiden på samhällets skuggsida,
ja,
och ser människors mörka sidor.
Ja,
och,
nej, jag är nog ganska...
Så här som polisen säger, så här, man pratar om häktade och ännu icke häktade, och så polisen.
Nej. Ser du mig så?
Nej, absolut inte. Nej, absolut inte.
Jag tror jag var... Jag är ju en jazzkille, alltså. Miles Davis.
Men ingen jazztobak?
Nej, ingen jazztobak. Du märker att jag inte röker nu.
Nej, för du var ju känd för din pipa.
Ja.
Du hade ju en pipa.
Det är tyvärr borta. Med stor sorg fick jag alltså sluta att röka pipa, därför att jag fick en stroke 2 månader innan pensionen. Som jag i princip bara ruskade av mig, men den jag fick ju ett val där att sluta röka, och det gjorde, och det var, där fick man också visa power. Du vet, pipan var ju helt satt ihop med mig.
Absolut. Jag tog och laddade den där.
Och så skulle den bara sluta så här, och det gjorde jag. Där visade jag väl prov på någonstans, någonting var det nu.
Hur var det att sluta då?
Ja, det var tufft. Det var fruktansvärt tufft, alltså. För att den var så en stor del av mitt liv.
Var det mer nikotinet eller det här att ha den?
Det känslan, grejandet. Nej, men jag tyckte om kapstan. Det var gott. Alltså, det var en del av mitt liv. Jag hade ju för fan rökt sedan jag var 11-12 år. Man gjorde det på den tiden. Det var inte något vi varnades för. Det var ju ballt.
Hur rundade du av?
Klara närpolisområde.
Ja.
Tillstånd.
Mm. Ja. Det är inte sexigt, va?
Nej. Men det måste göras.
Ja, det måste göras.
Det var bara de sista åren där.
Ja.
Jag rådde mig själv, om jag säger så.
Ja, du gjorde det.
Ja, jag gjorde det. Jag var inte så där jättenoga med när jag skulle gå hem, utan det efter, ja, efter tjänstgöringens läge.
Okay.
Jag behövde inte jobba kanske till 16.30, utan kunde man kanske gå hem lite tidigare ibland.
Mm. Det är ju preskriberat.
Va?
Det är ju preskriberat.
Ja, det är det. Och dessutom så hade jag ju, jag gjorde det jag skulle.
Mm.
Ja, så.
Jag brukar alltid runda av de här avsnitten med att fråga om du gillar att kolla på polisfilmer eller polisserier.
Nej.
Gör du inte det?
Nej, jag gör inte det.
Varför?
Jag vet inte det. Jag har aldrig analyserat det, men jag har inte varit intresserad av andra polisers arbeten. Du tänker inte på de här svenskar och det här.
Ja, det finns ju Beck.
Jag orkar inte titta på Beck-filmer.
Nej. Är det för att du själv har jobbat som polis?
Ja, förmodligen.
Mm.
Alltså, jag tycker det var fantastiska år. Jag har aldrig vantrivs som polis. Jag tycker det har varit jag saknar det.
Mm.
Ja.
Mm. Vad saknar du främst?
Alltså närvarokänslan, kamratskapet, när det var som typ muttertiden.
Mm.
För det var ett väldigt fint gäng. Mm. Så nära, lite av den här militära närheten, va. Vi var ju ändå tillsammans olika tider på dygnet, och vi var ju ofta i situationer som vill inte alla människor är i.
Nej, absolut.
Ibland kunde mitt liv hänga på att du gjorde rätt.
Just det.
Och tvärsom.
Mm.
Det kunde faktiskt vara så.
Mm. Och jag kommer ihåg, du hjälpte mig på trappan, särgeltrappan där. Då hade jag någon som var lyst. Och det gick väl inte så bra för mig just där. Med den verbala förmågan räckte inte till riktigt. Så då nej. Kom det stötta upp där. Men ja, det är kul att det väcker så många minnen. Så, men om du, då, får, då låter jag dig ändå rekommendera en film. Den behöver ju inte ha polisiär anknytning då. Om, men har du någonting från back in the days eller modern alltså, som du...
Ja, jag film. Jag går inte på bio nu mer.
Nej, men jag tänkte du kanske hade någon...
Någon idol sådär.
Ja.
Någon filmidol. Ja.
Alltså, pratar vi Errol Flynn?
Nej, han var nog för... lite för... Ja, för, i och för sig.
Det var de här fäktfilmerna.
Ja, då,
fäktade det, på slutet.
Ja. Ja. Nej, jag har inte haft några sådana idol. Ja, Errol Flynn skulle man ju kunna ta, va? Mm. I och för sig. Men jag har liksom, det har varit bilracing och sådana grejer ja. För mig.
Men du gillade inte de här Mannen på taket? Och...
Jo, det var bra. Alltså. Där har du en. Ja. Den är jävligt bra.
Ja, för det är ändå en polisfilm. Ja,
ja, det är en polisfilm.
Det är Carl-Gustaf Lindstedt.
Ja. Och dessutom bygger han modellbåtar, vilket är en av mina grejer genom livet. Det har varit en av motvikterna, om det nu har varit jävligt ibland. Det har, för det har ju varit, va? Det är inte tuttal om det. Så jag har fina motvikter. Jag har haft fisket och jag har haft cykel. Du vet att jag cyklade.
Mm,
cyklade långt innan folk började cykla till jobbet. Mm. Det var jag och byfånen brukar säga som cyklade till jobbet. Jag har också varit bilkille. Men... Varför kom jag in på det här?
Jo, Mannen på taket. Det var båtbygge.
Ja, just det. Båtbygge. Jag har byggt modeller i hela mitt liv. Aha. Både båtar och flygplan.
Just det.
Ja, och det fortsätter jag med.
Är det
ongoing, ja. Jag har en... Jag har inte varit runt min lägenhet längre. Aha. Men jag har ett hobbyrum.
Aha.
Där
ska vi kika på det?
Vi ska kika på det.
Men så du kan ändå ge tummen upp för Mannen på taket då?
Absolut. Den är trovärdig, den filmen.
Mm.
Och man ser också mycket av, det är inte den här action på det, utan det fanns en svag Martin Beck också, va?
Just det.
Dör han inte på slutet? Eller? Jo.
Jag tror, nu när du säger det, det var så länge sedan jag såg den här filmen.
De bär ner honom.
Det här är ju ett tecken på att vi bör se den igen.
Ja, just det.
Jag kommer mest ihåg faktiskt helikoptern som störtade ner på
och där var jag en av dem som stod och, alltså jag var där i civil. Inte för att vi utan jag hamnade där och min fru.
När de spelade in den?
Ja, när de spelade in den. Så jag var där. Men den filmen är faktiskt väldigt bra. Och en av poliserna som agerar han som blir skjuten. Honom har jag åkt radiobil med. Han var verkligen en riktig polis.
Okay.
Han är rätt tjock. Det är en jävligt bra film.
Ja, kul.
Jag tror det var en sån som också gick väldigt bra rent kommersiellt, var det inte det?
Jo, jag tror att han gjorde det på den tiden. Det är 70-talet det här, tror jag. Jag tror inte jag fick se den.
Nej.
Det var morsan och farsan som tittade på den. Men Affe, jag måste säga det.
Ja.
Stort tack att jag fick komma, vilket hoppas ni lyssnare accepterar att det blev lite back to memory lane här med Affe som jag var min gamla chef.
Ja.
Numera pensionerad polis. Stort tack, Affe.
Tack själv, alltså. Det här var jävligt roligt. Du fick mig tillbaka här i the mode of the golden days. Härligt.
Tack.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Mig hittar du på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Snutsnack finns på Facebook. Jag kan inte tjata om det tillräckligt. Ha en fantastisk vecka, så hoppas jag att vi hörs nästa. Hej då!